välkomna till dagens avsnitt som helt kommer att fokusera på markkartering här i podden om framtidens jordbruk. Och i precisionsyling så är ju målsättningen med markkarteringen att få en uppfattning om näringsinnehållet i varje liten del av fältet. Och traditionellt sett så brukar man ju ta ett jordprov per hektar. Men ibland så räcker ju detta helt enkelt inte till för att hitta de här små variationerna som finns. Och med mig idag så har jag vår egen expert Camilla Persson. Hej Camilla!
Hej!
Vad arbetar du med på Lantmännen?
Ja, men jag jobbar på Lantmännens odlingsrådgivning. Och i princip med allting som har med växtodling att göra. Och vi driver ju projekt Sval över Europa, vår precisionsodlingsprojekt.
Precis.
Och jag jobbar ju även med Lantmännens strategiförsök som lite ligger till grunden faktiskt på både växtskydd och gödslingsstrategi och kanske även i framtiden lite om utsädesmängder.
Mm.
Men jag tänkte lite där på din inledning, alltså syftet med markkartering. Jag tänker egentligen att det stora syftet är egentligen att höja kanske skörden på de delarna av fältet som avkastar sämst.
Mm.
Och kanske de delarna av fältet som avkastar bäst även där och se, är det någonting som saknas? Och egentligen komma tillbaka till sådana här riktigt grundläggande basic med den här tunnan med vilket näringsämne är det som saknas. Eller det kan vara till och med vatten, det är också en typ av näringsämne. Och sen så har vi ju i så fall, alltså markkarteringen, det är ju grunden för att kunna omfördela resurser på fältet. Alltså så att de används på bästa sätt. Vi kan skapa en mer resurseffektiv odling där vi då har möjlighet att höja skörden, förbättra kvaliteten, kanske skapa en säkrare odling också. Och sen ytterligare ett syfte, det är ju egentligen att utvärdera. Alltså om man gör de här markkarteringarna med ett visst intervall, att faktiskt jämföra med tidigare markkarteringar. Har vi skapat bättre eller sämre förutsättningar på vårt fält för växtodling?
Ja, det är verkligen ett spännande område. Jag känner att här finns mycket energi och vilken flygande start för dig in i podden här. Men jag tänkte också, du nämnde ju det här med strategiförsöken. Du har ju poddat en hel del kring det också tidigare.
Ja, men det har jag gjort. Och strategiförsöken, det är ju någonting som blir större och större på Lantmännen. För vi känner ju ibland att det saknas försök inom vissa strategier. Det är ju framförallt strategier som vi testar.
Mm.
Och väldigt intressant i höstas här nu när vi skördade, då hade vi 2 stycken PK-försök. Mm. Där vi testade fosfor på hösten till höstvete. Där vi då såg att det var ganska stor skördeökning. Framförallt då på Bjärtopp genom att köra dels olika givor och dels olika gödselmedel med fosfor till höstvete. Och vi kunde lätt få upp skörden en 600 kilo.
Oj.
Och det, ja men nu pratar vi hela procent och vi ska ju upp där. Hur mycket högre skörd ska vi ha 2050?
Mm, ja, det är ju 47% upp. Så att det är ju ambitiösa mål. Ja. Samtidigt som vi då ska reducera alla koldioxidutsläpp till noll. Så att vi behöver göra en hel del insatser och här är ju då ja, men vårt uppdrag att försöka hitta vägen framåt tillsammans inom lantbruket. Där finns ju inte en väg som funkar utan det kommer vara många.
Ja, det är många olika pusselbitar som ska på plats för att nå de här målen. Men några procent här och där tänker jag att markkarteringen, det är ju en av grundbultarna.
Mm. Ja, men det är precis det. Och du var inne på den här ja, men den gamla tunnan liksom med resursfördelningen och tittar man då liksom historiskt sett, ja men, vet du, hur har man arbetat eller hur ser historiken kring markkartering och markkännedom ut?
Ja, men jag skulle väl tro att jordbrukare i alla tider har säkert haft bra koll på sina fält. Men om man tittar på det vetenskapsmässigt så var det vid slutet av 1800-talet som man faktiskt började fundera på vad består den här jorden av. Och då kom ju den här Atterbergs kornstorleksfördelning där man då delade upp det utifrån hur stora kornen var. Alltså ler, mom, gäla och sten och block. Och den har väl justerats i ett antal omgångar. Om man sen tittar på en riktig markkarteringskarta, det kan man ju ibland hitta uppe på vinden.
Mm.
Att det är liksom sådana här A3-format, det är styva pärmar, det är inritat för hand med krita. Och där gissar jag att de äldsta markkarteringarna är troligtvis från 40-talet när man just har tittat på lerhalter och även då på växtnäringsämnen och fosfor och kalium Och just fosfor, det vet man ju då från den tiden att det här är ju ett väldigt viktigt växtnäringsämne.
Mm, precis. Och om man tittar ännu längre tillbaka då, jag menar, eller behovet kanske, eller av markkarteringen, den har ju uppstått lite grann ifrån att skiften har slagit samman, att man har fått andra variationer inom ett större sammanslaget skifte helt enkelt. Tidigare så var det så att de bestod kanske lite mer av sina naturliga förutsättningar, om man hade bättre kännedom ifrån den som brukade jorden helt enkelt. Kan man göra den summeringen, eller är det att förenkla?
Ja, men man kan väl säga att markkarteringen idag har ännu större betydelse just för, som du säger, de här hopslagningarna. Men sen kan man också säga, alltså just för fosfor, att mycket fosfor har ju kommit då från stallgödseln, och just det här gamla brukningssystemet innan storskiftet och enskiftet, att man då hade ängen längst bort och sen åkern, och så närmast där slängde man ut stallgödseln. Det syns ju faktiskt fortfarande att man har lagt mest fosfor i närheten av stallängarna, och sen långt borta där ängen, där hamnar inte mycket fosfor. Och det är ju många skifte som går från gården som har klass 4-5 närmast, och sen kanske klass 2 en kilometer ifrån gården, eller 500 meter ibland. Och därför, de skiftena, de är ju extra intressanta att tillämpa, alltså någon typ av precisionsodling med fosfor på.
Ja, det är precis så. Och du säger, man kan ju se det på markkartering, men det är också så, man kan ju se det här på satellitbilder och också på skördekarteringen som resultat, hur den här fosforn har påverkat genom alla leden.
Och just, alltså fosfor, det påverkar även övervintringen. Mm. Och ju längre norrut vi kommer här i landet, ju viktigare blir det. Så jag tror just det här med att köra fosfor till höstsäden, det är standard när man kommer upp i Mälardalen. Medan inte har gjorts lika mycket i Skåne, men att man ser nu mervärdet i att göra det också.
Mm. Just det. Ja, spännande. Det är alltid kul att ta liksom den här blicken i backspegeln och se vart kommer vi ifrån, för att lite grann mer förstå vart är vi på väg. Om man tittar lite mer liksom i nutidsperspektivet, markkarteringen har ju moderniserats, det är många som arbetar med att utföra dem, man kan göra dem själv och sådär. Hur väl känner du till den här processen?
Hur en markkartering går till?
Ja.
Ja, man är väl ute i fält helt enkelt, och man tar väl någon prov, tror jag.
Ja, just det. Ja, det är lite samma, jag har också någon bild, men det känns som att vi hade behövt kanske ringa en expert, ta en livlina.
Ja, men det kan man göra.
Jag har ju en som jag tänker på direkt, och det är ju Tua på hushållningssällskapet. Ska vi ringa henne?
Ja, men det gör vi.
Okej, vi ringer. Hej Tua.
Hej.
Kan inte du beskriva vem du är och var du arbetar?
Ja, jag jobbar på hushållningssällskapet Skåne, och jag jobbar med markkartering. Jag är markkarteringsadministratör och ansvarar för att provtagningen fungerar i Skåne. Sen jobbar jag också nationellt med vårt markkartering.se, som är markkarteringen digitalt på nätet, kan man säga.
Jag tänker att alltså det här med markkartering, det är ju någonting som vi har pratat mycket om. Men hur går markkartering till egentligen? Vad är det man praktiskt gör? Jag har ju mest tittat på kartor här.
Ja, precis. Det är ju, om man tänker sig det som vi gör i fält, så kan man säga att provtörningen idag sker i de allra flesta fall med fyrhjuling. Och man har ju ett jordborr. Och det kan ju vara dels ett hydrauliskt jordborr som sitter på fyrhjulingen, men det är också fortfarande väldigt vanligt med ett vanligt klassiskt jordborr. Sen så har man ju en GPS där man fastlägger punkten också, så det är den utrustningen som provtagaren behöver, eller våra provtagare använder. Och sen så har man ju då vissa mått eller regler liksom kring provtagningen som man följer för att man ska få ut rätt antal punkter per hektar på ett skifte. Så säg att du har ett skifte på 20 hektar, så vill du ju ungefär få ut 20 punkter för att du ska ha ett prov per hektar. Och då gäller ju så att man håller sig efter vissa mått, att det är då 100 gånger 100 meter mellan punkterna, och att man håller vissa avstånd till vändteg och till kanter också för att inte få med någon kanteffekt. Och följer man de här måttreglerna då, så får man ju ut ett prov per hektar. Och så kör man ju det till rutnät över fältet.
Det här provet, det är egentligen, det är inte bara ett stick man tar då? Eller hur?
Nej, precis.
Hur tar ett jordprov?
Det är ju, när man kommer fram till provtagningsplatsen så går man av motorcykeln. Och sen så tar man ju 10 stick. Det ska ju fylla en sån här jordprovskartong då som är standardiserat efter labbets behov då, hur mycket jord de behöver, vilken jordvolym. Och det är det ju 10 stick som man tar på en yta på ungefär 10 kvadratmeter på provtagningsplatsen. Så att, som sagt, det är ju ett par olika stick. Men det viktiga är ju att man står vid samma position när man tar det här provet då, för att det ska bli på samma provtagningsplats.
Och när du sa det här, man har ju sitt mönster, ett prov per hektar som norm. Finns det variationer där, jag tänker på ut efter grödor eller variationer? Är det vanligt att man tar tätare eller mer gläst mellan proverna?
Man kan väl säga att den standarden som de flesta använder sig av, den är ju satt då enligt det som kallas för god markkarteringssed. Och det är ju ett dokument som är framtaget av organisationer och företag i branschen som jobbar med markkartering och växtnäring på olika sätt. Och de här rekommendationerna, där står det ju också att man till exempel kan ta lite glesare prover om man har väldigt jämna jordar, eller att man kan ta tätare provtagningen om man har mer ojämna jordar då. Jag ser ju faktiskt att det finns ett ökat intresse av en tätare provtagning. Vi har ju kunder som efterfrågar att vi ska ta 2 prover per hektar. Men också kunder som efterfrågar en annan typ av varierad provtagning, kanske efter inte bara att följa det här klassiska rutnätet, utan att man använder en annan bakgrundskarta vid provtagningen till exempel.
Så det blir lite mer en strategisk karta för provtagningen?
Alltså, ja, absolut. Och det är ju verkligen något som vi har sett i och med det ökade intresset för precisionsodling. Att man också ser att ska jag kunna precisionsodla på riktigt, så måste jag också ha ett bra kartunderlag där proverna är placerade på de ställena där jag själv vill ha dem. Så att, det är faktiskt något vi har sett sista åren här, att det intresset ökar.
Ja, det stämmer väl ganska väl. Om man tittar på de här interpoleringskartorna så kan du ju se lite misstänksamt, eller lite, ja men det väcker en del frågor om just om proven har tagits på rätt ställe. Det kanske också ger en fråga om de här interpoleringsteknikerna. Vad är det? Hur fungerar den delen?
Interpoleringstekniken på kartorna, man kan säga att interpolering, det är ju också då, det är ju den färgningen som kartan får när man liksom presenterar analyssvaret. Och sen är ju då interpoleringen är ju färgskiftningen mellan 2 olika värden. Och sen har man ju en interpoleringsskala då med olika färger. Från kanske till exempel pH-skalan då, som går från rött till lila är det högsta. Och för många är det ju en indikation att titta på de här färgerna. Är kartan grön så vet jag att jag har bra pH-värden. Är jag nere liksom på orange och rött, så är det ganska katastrofala siffror. Så att interpoleringen är ju viktig. Och det är ju som sagt, som du säger, provpunktsplaceringen avgör ju också hur pass bra interpoleringen blir. Och man kan väl säga att historiskt sett så har man kanske varit lite snål med provpunktsplaceringen. Att man har inte velat betala för fler prover än nödvändigt. Och kanske sådär att man har struntat i någon hörna som man inte tycker är så viktig liksom. Men det kanske också är många gånger de där hörnerna som inte avkastar så mycket som kanske är viktiga att man markkarterar bättre nu, just för att fånga upp även de dåliga områdena.
Men alltså, när man nu gör en markkartering, det finns lite olika kan man säga, kits som man kan beställa då, va?
Ja, analyspaket tänker du.
Hur mycket man analyserar egentligen.
Vilka analyserar? Det är analyser som man ger, precis. Och där handlar det ju också lite om inte lagkrav, men kanske krav från olika certifieringar till exempel. Att det är ofta en standard för vad som är grundpaketet som man tillhandahåller. Och det är också de näringsämnena som vi är mest intresserade av att ta reda på. Och då är det ju fosfor, kalium, kalcium, magnesium och kaliummagnesiumkvot som man får fram i det här grundpaketet. Sen så finns det ju tillval av kopparanalys till exempel. Och så finns det ju också lerumullhaltsanalys, tungmetall och i vissa fall även mikronäring. Så att ofta har ju analysföretagen haft en ganska bred portfölj med, om man vill lägga till någon specifik analys. Men det är de vanligaste analyserna som vi använder oss av idag.
Följer den trenden också, precis som sa, att intresset för tätare punkter, men också att man är intresserad av en bredare analys? Kan man se någon sån trend?
Ja, men vi ser väl att det kanske kommer på sikt här i alla fall. Det tycker jag nog ändå. Många är väl fortfarande väldigt fokuserade just på pH-värdet och fosfokalium. Men vi ser väl också kanske snarare att intresset för att styra efter andra analyser än pH-fosfokalium har ökat. Till exempel magnesium och ja, även kalcium, att ta hänsyn till det också. Så att det blir kanske mer det här att kombinera olika typer av styrfiler utifrån andra analysaspekter än de här klassiska som man brukar använda sig av.
Just det, där kommer du in på något spännande med styrfiler. För vi pratade ju först om det här med färg, eller interpolering och färgvariationer som blir det här visuella, om man ser hur en fördelning ser ut på fältet från markkartering. Men sen så det är ju också det egentligen, datatabeller eller värden som kan styras utifrån en styrfil. Är det en komplicerad manöver att konvertera sin markkartering till en styrfil?
Nej, tycker jag inte. Hos hushållningssällskapet får du ditt analyssvar presenterat direkt i markkartering.se. Och då är det egentligen i samband med att vi läser in de färdiga analyssvaren i vår databas, så får man också som kund tillgång till dem direkt. Och i markkartering.se så kan du ju göra dina styrfiler direkt från analyskartan i stort sett samma dag som du får in svaren. Så det är bara några knapptryckningar egentligen. Och likadant att du också alltid har tillgång till din analyssvar på webben också. Och slippa leta efter en karta i bokhyllan när du ska fram dem.
Men om jag då har en gammal markkartering, kan jag lägga in den där också för att kunna jämföra?
Marketing.se är ju helt och hållet baserat på vår databas som vi har på hushållningssällskapet med våra analysvärden. Så det är ingenting som man kan läsa in själv. Så det är ju helt enkelt markkarteringar som utförda med GPS av hushållningssällskapet som finns i databasen som är tillgängliga.
Men därmed så går det ju att exportera ut markkarteringen om man vill använda det.
Precis,
i en annan
program. Absolut. Det är ju den som har köpt markkarteringen som äger värdena och som också bestämmer vad man vill göra med dem. Så att det går ju att hämta sitt analyssvar även digitalt på markkartering.se.
En annan aspekt, det är ju då liksom att se nyttan. Ja, men vad kan det innebära i kronor och ören? Vad innebär det liksom för plånboken när markkarteringen betalar sig?
Ja, men absolut. Det gör det. Och i de allra flesta fall så är det ju framförallt kalkningen oftast som gör att det betalar sig. I alla fall om vi pratar om södra Sverige så är det ju väldigt ofta det. Men även för fosfor också. Det finns siffror framtagna som visar på att i Skåne så betalar sig en normal markkartering på ungefär 2,5 år i genomsnitt. Och då är det ju framförallt kalk och fosfor som är de avgörande faktorerna.
När ska man utföra sin markkartering? Har det någon betydelse när på året?
Man brukar ju traditionellt sett göra det på hösten. Ja. Och enligt god markkarteringssed så rekommenderar jag att man gör det mellan augusti till vårbruk. Vi markkarterar ju från månadsskiftet augusti-september någonstans där fram till vårbruket. Och det är väl lite olika var i Sverige hur och när man markkarterar. Men de allra flesta, huvuddelen av markkarteringarna görs ju på hösten. Man brukar väl säga att har man markkarterat på hösten sen tidigare så ska man göra det på hösten igen och likadant på våren. Men vi har faktiskt gjort en del studier här nu under de sista 2 åren här runt om på olika av sällskapen i Sverige. Och det visar ju på att pH-värdet som man då tidigare har sagt att det sjunker. Faktiskt inte sjunker så mycket som vi har trott. Nu har det visserligen varit en del normalår här, eller vad man ska säga, om man då bortser då från 2018 som inte är med i de här studierna, så visar det sig ändå att det sjunker ju lite granna på sommaren, men det är inga jättemarkanta sänkningar. Så det handlar väl kanske mer också om att när det är tillgängligt att komma ut och ta proverna i fält som också begränsar, vilket gör att hösten oftast och vintern är bäst att komma ut.
Men har det någon betydelse om det finns gröda i fältet eller om det är plöjt eller?
Alltså enligt de här mätningarna som vi har gjort, då har vi liksom gjort som en klassisk jordprovtagning, och på vissa sällskapen har man gjort den lite tätare och på andra ställen har man gjort mer någon gång i månaden. Där ser vi ju inte egentligen att det skulle påverka något större, utan att det kan ju vara att det är temperaturen. Vi vet ju inte exakt vad det är som påverkar att det kanske sjunker lite grann, men som sagt det är pH-värdena. Men det är ju ingen jättemarkant sänkning, det är det inte.
Men jag tänker om vi nu har sått höstvete här på hösten och sen så har vi gödslat den också. Det fungerar inte så bra att ta de här fosforproverna, va?
Nej, precis. Vi brukar ju säga att man ska ju vänta åtminstone minst en månad efter att man har kört stallgödsel också innan man markkarterar. För att det är ju framförallt kontamineringsrisken att man får organisk gödsel och likadant slam också. Att får man in det i jordprovet så slår det ju ofta väldigt, väldigt fel i analysen. Så det ska man ju vara försiktig med och kanske tänka på det också när man bokar sin markkartering, att fundera lite när på året passar det mig bäst. Kör jag mycket stallgödsel kanske jag inte ska liksom markkartera 2 veckor efter det, utan att man har det med i sina beräkningar också. Det är det. Vi ser ju inte att det skulle påverka liksom analyssvaret om man, med något år eller så, men för kalkning är det också värt att nämna att man ska vänta i alla fall ett år efter att man har kalkat innan man markkarterar, så man får rättvisa svar. För det är också värden som ska räcka några år, och då vill man ju göra det under de bästa förutsättningarna.
Ja, precis. Alltså det är ju ändå en kostnad för lantbrukaren det här. Då vill man ju ha så bra värde som möjligt. Mm, jag tittar på någon gamla markkartor här, och då har man ju PAL för fosfor. Sen finns det PHC också. Vad är det här för olika värden?
Man kan säga att AL-analysen, egentligen är det är ju samma värde, men det är 2 olika sätt att lösa ut fosforn i analysen. Och att AL-analysen, den visar ju på lättillgängligt fosfor i marken som är växttillgängligt. Och den som heter HCL, den är ju löst med en annan typ av lösning, vilket gör att man får fram även hårt bundet fosfor. Och egentligen kan man ju säga att den HCL-analysen har man ju ingen användning av i växtodlingen, för att det är ju liksom växtnäring som inte blir tillgängligt för växterna någonsin. Så att man kan säga att AL-analysen, den klarar man sig egentligen ganska långt på. Sen får man ju fram HCL-analysen när du till exempel ska ta fram kopparvärde, vilket ofta gör att man får med de här analyserna i sin markkartering också. Men det är ingenting som man har användning av i sin gödslingsplanering.
Okej, så det är PAL som är det mest intressanta. Men jag tittar på någon markkartering från Danmark. De pratar om Ulsen istället, tror jag, här, när det gäller fosfor.
Mm, precis, det är ju en annan analysmetod. Och i Olsen-metoden kan man säga att man har en annan typ av lösning, och man tar väl även hänsyn till pH-värdet också när man gör den analysen. Och den är ju väldigt bra att använda på kalkjord, kan man säga. Och det är ju därför man använder den i Danmark, för man har kalkberggrundar. Generellt i Sverige så har vi inte så många områden med den typen av kalkberggrund. Det är ju kanske Gotland och vissa delar av Skåne där man har de typen av jordarna. Och där kanske det hade lämpat sig bättre på ett sätt med Olsen-metoden. Men eftersom vi generellt använder oss av AL-analyser, och det är det som labben i Sverige tillhandahåller, så är det den analysmetoden man använder i Sverige. Så är det.
Men då är det svårt att jämföra fosforkartor från olika länder och se hur fosforstatusen är.
Ja, men det är ju lite lurigt i de fallen i alla fall. Det är det ju. Men som sagt, sen får man ju också då ta hänsyn till att det kanske är olika typer av jordar i många fall också. Men det är ju stora variationer inom Sverige också, vad vi har för typ av jordar. Så att, Nej, det är svårt att jämföra dem, det är det tyvärr.
Ja, för AL-metoden, det visar väl egentligen hur mycket fosfor som kommer att bli tillgängligt under säsongen, va?
Ja, precis. Den visar ju kanske inte heller, det är ju inte de exakta värdena som är precis just nu vid detta tillfället. För vill man ha liksom direkt tillgängliga analyser, så finns det ju andra analysmetoder för det. Men om man tänker sig för spannmålsodling till exempel, eller liksom för de lantbruksanalyserna som vi behöver i växtodlingen idag i Sverige, så kommer man ju ändå väldigt långt på en AL-analys. Och så får man tänka historiskt sett också att det är svårt att byta analysmetod. Då är det också svårt att gå tillbaka och kunna jämföra med värden från tidigare markkarteringar också.
Och där är du inne på, jag tänker det får bli sista frågan här till dig. Hur ofta ska man nu kartera?
Ja, rekommendationen har ju varit 10 år, väldigt länge. Läser man i god markkarteringssed nu, så står det faktiskt 5 till 15 år. Lite beroende på vilken typ av jord man har och hur odlingsintensiva växtföljder man har. Men jag tror att det är ganska många av certifieringarna, till exempel, eller de som kräver en markkartering, har fortfarande 10 år som gäller för att det är någonstans mitt emellan.
Jag har faktiskt en bonusfråga. Får jag lov att ställa?
Absolut.
passa på.
Ja, alltså, och det är egentligen inte riktig markkartering heller, utan det är, alltså, vi håller ju på här i olika precisionsodlingsprojekt, så vill vi styra till exempel utsädesgivaren utifrån lerhalt. Men det här med markkartering, och då lerhaltsproverna tas väl ofta på vår tredje provpunkt.
Ja, det är faktiskt varit lite olika än det, vart i Sverige man befinner sig, vad man har haft för rekommendationer. Och jag tror att den generella rekommendationen är vart tredje. Men det är faktiskt ganska många som har på vartannat prov också runt om i landet.
Det finns ett mätinstrument, EM38, va?
Ja, precis.
Kan du förklara någonting om det? Är det intressant att scanna sitt fält med det?
En EM38 mäter ju egentligen inte lerhalten, utan den mäter ju konduktiviteten, alltså ledningsförmågan i marken. Och den står ju i relation till lerhalten. Men man kan ju egentligen säga att den mäter ju hur fuktigt det är, eller liksom hur mycket det kan leda i marken. Så en EM38-kartering är ju ett jättebra sätt att se hur variationen ser ut i jorden. Sen ska man ju komma ihåg att det är ju ingen absolut översättning till lerhalt egentligen. Men det är ju ett sätt att kartlägga hur stor variation jag har i marken. Men där ska man också ta hänsyn till att till exempel om man har mycket mullhålor på skifterna, att det kan slå igenom och att den visar det som att det skulle vara en hög lerhalt. Vilket det kanske också är någonstans långt ner där under mulljorden. Men som sagt, det finns ju lite olika typer av EM38 också, 38 också, som mäter på olika djup. Så det beror också lite på vilket instrument man använder sig av. Men det är absolut en av metoderna till att kartlägga markvariationer.
Ja, för annars, om man ska styra utsädesmängden, vad rekommenderar du annars? Vad är det jag behöver?
Till utsädesmängden så brukar vi ju rekommendera att man använder sig av antingen den digitala åkermarkskartan från SGU som vi också har tillgänglig i markkartering.se som ett kartunderlag. Men också satellitbilder är också ett alternativ att använda sig av, eller en EM38-kartering. Eller om man kanske har en tätare kartering med ler- och mullhaltsanalyser. Och sen är ju gärna kombinationen väldigt bra. Och sen är det väl så att olika fält har väl olika förutsättningar, där kanske vissa kartunderlag passar bättre än andra. Så att har man väldigt stora variationer kanske det är bra att göra en EM38-kartering till exempel. Men i vissa fall kanske det räcker att titta på satellitbilderna och se vart har jag dålig uppkomst liksom, de flesta åren till exempel. Så att man försöker hitta någon, något samband där, att man vet att här kommer det alltid upp dåligt, eller här brukar det alltid lägga sig till exempel. Så att jag tror att vi också inom en snar framtid kommer behöva använda oss av olika typer av bakgrundskartor och kartmaterial till den typen av styrfiler också till utsäde. Men kanske även höjddata till exempel kan vara intressant att använda sig av också.
Verkligen intressant. Jag känner att jag har lärt mig så mycket på det här samtalet med dig, Tura.
Kul att höra.
Ja, så vi här ifrån Lantmännen och våra lyssnare tackar jättemycket för att du tog dig tid att vara med.
Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
Ja du Camilla, där fick vi oss en riktig inblick i arbetsflödet av Tura.
Ja, nu vet vi exakt hur en markkartering går till IT i fält.
Ja, precis. Och nu handlar det om att ställa om den insikten och kunskapen och analysen till en faktisk insats. Och vi brukar ju prata om de här tre P:na i framtidens jordbruk. Det är ju plånboken, det är planeten och det är produktiviteten. Och om man då tänker produktivitetsperspektivet, hur kan vi liksom ställa om den här kunskapen till en insats, till exempel ett höstvete?
Ja, som vi hörde så pratar ju Tua mycket om kalk, och det är ju faktiskt lite grunden, därför att vi behöver ju ett pH-värde i alla fall över 6,5 och kanske gärna upp mot 7 om man odlar sockerbeta i alla fall, för att växtnäringsämnena ska vara tillgängliga. Så det är ju egentligen första grunden att se till så att man inte har någon lägre pH-värde på fälten. Och det är ju ofta fläckar, det är kanske inte hela fältet som har ett lågt pH-värde. Har man sen ett väldigt högt pH-värde istället, det är ju framförallt på Gotland, då är det betydligt svårare att göra någonting åt det. Mm. Det finns ju ingenting som sänker pH-värdet så mycket, möjligtvis lite surgörande gödselmedel och så. Men så första åtgärden, det blir ju egentligen kalkning och det är ju på lång sikt och det kanske inte just höstvete, utan då får man ju välja en vårgröda och sen blir det höstvete året efter det.
Mm.
Men annars på hösten så är det ju fosfor och kalium som är intressanta ämne. Tittar man på höstgrödorna, höstsäden, men även rapsen såklart, så är det ju största upptaget av fosfor det sker faktiskt på hösten. Så det är lite grann upptag sen på våren när det blir tillräckligt varmt i marken. Och tittar man på kalium så är ungefär halva upptaget är kanske på hösten och halva på våren. Och det är lite generaliserande sådär, men ungefär är det så det ser ut. Och som vi var inne på att fosforn kan ju variera ganska mycket på skiftena. Och produktiviteten, det innebär ju att den delen av skiftet som då får lite fosfor, då blir det begränsande redan från egentligen att ja, men grödan kommer upp, har två blad, måste börja plocka in växtnäringsämne utifrån för att fortsätta växa. Mm. Och sen har då det med sig hela vägen fram till skörd. Så saknas det fosfor så ja, dels är ju risken för utvintring större, men sen är det att den halkar lite grann efter. Och det är för att fosfor, det behövs faktiskt i cellväggarna. Och det är lite grann som att bygga ett hus. Mm. Saknar man tegelstenar eller vad man nu ska bygga väggarna av, ja, då blir huset mindre.
Ja, det är en väldigt bra liknelse, framförallt ur ett produktivitetsperspektiv. Och sen så vet vi att de här hänger ju samman, produktiviteten tillsammans med plånboken, alltså en högre skörd ger ju en bättre intäkt i slutändan. Och även en högre skörd kopplat till den odlade arealen har ju en hållbarhetsaspekt, vilket också blir positivt ur ett planetperspektiv.
Ja, och där kan man faktiskt också se det som att det är ju inte bara högre skörd på en del av fältet, utan så kan det vara så att en del av fältet får för hög fosforgiva. Där gör den egentligen ingen nytta. Det finns redan tillräckligt med fosfor, det är ofta runt gården eller där det har legat en gård. Och det är ju faktiskt risken för läckage större också. Så därför så förespråkar vi just det här med styra fosforn utifrån styrfil. Eller i alla fall titta på sin markkartering. Var behöver det här fältet fosfor?
Mm.
För halkar vi ner i fosforklass 2, då får vi alltid lägre skördar. Det går inte att ta toppskördar där vi har så pass låga fosforklasser. Utan vi behöver ju komma upp på sikt i alla fall i klass 3 för att inte tappa i skörd. Och börjar man sen räkna på det här, så istället för att lägga en fosforgiva över hela fältet, så kan det till och med vara så att totala mängden gödning som behövs är lägre, det vill säga vi har ett lägre gödselinköp, samtidigt som skörden blir högre för att de delarna som saknar fosfor, det är där vi har lagt fosfor.
Mm.
Så det blir egentligen därför du med alla dina 3 P i den här omfördelningen av resurser, i det här fallet fosfor, och man kan göra samma sak med kalium inför höstvetesådden.
Ja, och det påminner mycket om exemplet kring kvävetillförseln, att kör man med en rak giva så är det ungefär 80% som blir fel. Att man antingen prickar för högt eller för lågt utifrån det behovet som finns.
Ja, det är exakt samma.
Det är samma liksom 80-20-regel som man kan tillämpa nästan, eller i väldigt många fall.
Ja.
Ja. Intressant. Och sen var du inne på det här med styrfiler, och det nämnde ju Tua också. Vi pratade ju om det här i podden för ett par avsnitt sedan, både om precisionsodling, teknik, men också gällande Isobus och traktorns roll i framtiden som möjliggör den här behovskartan som omsätts till en automatiserad insats, så att vi får rätt fördelning och rätt produkt på rätt plats. Det är ju det som möjliggör det i form av tekniken, och när vi kombinerar biologi med teknik så har vi liksom den här stora potentialen.
Och jag skulle ändå säga att här finns ju alltid någonting att göra. Så de som har den senaste tekniken som kan variera fosforn med såmaskinen när man kombisår, det är ju självklart ska man använda den tekniken. Och det kan jag nästan tycka är frustrerande ibland. De som har tekniken men ändå kör raka givor för att det kanske var lättast eller man inte har tid att räkna nu. Och då skulle jag också säga nu i den här delen av året när det är ganska grått ute, det är perfekt att ta fram sin markkartering och fundera på vad finns det att göra. Och kan man inte variera det, så kan man ju faktiskt variera det innan sådd också. Man kan ju lägga fosfor med gödningsspridaren.
Precis.
Till exempel slungan eller bredspridaren. Och om den har möjlighet att styra efter styrfil. Och det går ju ganska så snabbt egentligen att köra ut det här i stubben innan man sår sin höstvete.
Mm.
Och är det sen så att man plöjer eller kultiverar så får man ju ändå den här radmyllningseffekten. Så att man kör ner det på något sätt. Sämst är ju egentligen att köra ut fosforn efter, upp, eller efter att man har sått. Men det går ju att göra på det sättet också. Men man vill gärna att fosforn ska ner i backen. Och är det så att ens gödningsspridare inte fixar det här med styrfiler, så går det ju faktiskt bara att ta fram sin markkartering, titta på den. Ja, men den här delen, här behöver vi 25 kilo fosfor. Den här delen av fältet, här behöver vi ingen fosfor alls. Och ta ut slungan och köra. Ja, det blir ju betydligt grövre, men det är ju mycket bättre än att bara köra raka givor.
Mm.
Eller att inte köra fosfor alls. Det skulle väl nästan vara det sämsta alternativet.
Mm. Ja, men precis. Där finns liksom flera steg på den här trappan. Har man inte tillgång till tekniken, då kan man i alla fall, som du säger, skriva ut en bild där vi kan manuellt variera fosforspridningen. Ja visst, det blir inte lika fint och det blir inte lika automatiserat som det skulle kunna bli, men det är fullt möjligt och det är ju faktiskt det minsta vi vill uppnå, till skillnad från att inte göra någonting alls där vi tappar möjligheten och effekten. Så att...
Ja, så det man behöver, det är liksom en färsk markkartering så man faktiskt vet vad man har att jobba med.
Mm. Ja, men det är verkligen där kunskap liksom blir en möjlighet till att utveckla odlingen. Ja, men vad bra. Vi har ju pratat om markkarteringen och vi vinner lite grann på den här med EM38 också tillsammans med Tua som mäter egentligen ledningsförmågan i jorden och ser korrelationen mot lerhalt.
Ja.
Men det finns andra exempel. Vi har ju ifrån markdata.se som har den här lerhaltskartan som vi kan använda för att styra utsädesmängden för. Mm. Det är ju en lite grovare bild, men den är ju fullt möjlig att använda också.
Och det är ju egentligen ganska bra att lägga ihop det med sin egen markkartering med de lerhaltsproverna som man har i den.
Ja, precis. Ja, men det är helt rätt. Och sen så har vi, där finns ett verktyg som heter Mullvaden. Har du hört talas om den?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Berätta. Nej.
Ja, men det är ju, jag kan inte så mycket om den heller. Men däremot så förstår jag att det är en teknik som arbetar med en gammastrålning för att också identifiera och analysera jorden. Så där finns verktyg där. Och vi ser också andra satellitbildstjänster som också tillsammans med radarteknik som kan identifiera med dels mullhalten i det övre jordskiktet, men också se den här vattenhållande förmågan. Så att det känns ju som att det är teknik tillgänglig redan nu som vi kommer ta tillvara och kunna ta ännu större nytta av i framtiden, när man kan korrelera och kanske säkerställa de här värdena i lite större skala. Ungefär som vi har fått möjligheten med CropSat och satellitbilder som kan faktiskt med hjälp av satelliter se fördelningen som annars tidigare bara har varit möjligt liksom ifrån de här lokala proven eller som ensensorn som har absolut sina fördelar, men det här globala verktyget i form av satelliter är ju enormt spännande.
Ja, och just när vi säger CropSat, jag vet inte, när började vi med CropSat? Vad är det, 13, 14, någonting sånt där?
Ja.
Då var det ganska grovt verktyg och det fanns väl mycket av det här som man kallar barnsjukdomar och kanteffekter. Och nu är ju CropSat ett väldigt bra verktyg och vi har många olika satellitbilder att använda, och det finns ju även andra liknande tjänster. Det är ju AtFarm till exempel.
Just det, ifrån Jara.
Och det här är ju tjänster som fungerar riktigt bra nu efter 5-6 år.
Mm.
Och det tänker jag väl med mycket som det som presenteras nu. Alltså, just det här med mullhalt om 5 år, så är det kanske standard att vi kan få ut en mullhaltskarta ganska så lätt.
Mm. Ja, men det är ju verkligen så, det är lite lockande där och jag tror också vi är på väg liksom i samtalet in mer mot ett framtidsperspektiv, vad det skulle kunna innebära för oss. Har du liksom några sådana tankar om framtiden? Vad är på önskelistan för en växtodlingsrådgivare 2030?
Oj, ja men det jag känner nu, det är att vi har ju faktiskt väldigt mycket data redan nu.
Mm.
Och jag tycker som rådgivare att det är svårt ibland att ta tillvara på den datan, och framförallt hur ska jag använda datan på så effektivt sätt som möjligt. Och där fungerar ju inte riktigt de här traditionella fältförsöken som vi har. Jag menar, vilka data ska ligga till grunden när vi varierar utsädesmängden? Mm. Är det lerhalskartan? Är det en kroppsatt karta från tidigare år? Är det så att vi ska lägga ihop en massa olika kartor och styra utifrån flera olika parametrar till exempel? Mm. Och det hoppas jag att om ett par år så har vi enklare tjänster just där vi kan använda flera olika data beroende på vad som skulle kunna passa bra här.
Mm. Ja, men, och det blir ju en enorm möjlighet liksom i det här datalandskapet att vi samlar data i väldigt stor utsträckning idag redan, men vi har svårt att göra någonting av det, precis som du säger. Och jag tänker liksom att bara genom att samla och strukturera datan och sen kunna titta bakåt historiskt och säga, ja, men vilka har kanske varit de faktorer som har korrelerat och lett till en bättre skörd eller lett till en sämre skörd. Alltså att med stöd av data hitta eller kunna ställa de frågorna, det skulle ju ge ett enormt liksom, oh, verktyg för framtiden.
Ja, verkligen. För nu är det ju ofta som man säger, ja, i efterhand så vet vi hur mycket kväve vi skulle lagt. Mm. Och vi vet vilken dos på svampmedlet vi skulle ha. Men när man då står där i maj månad så, ja, men vi har erfarenheter och vi har tidigare års fältförsök. Men vi vet ju liksom inte framåt hur man skulle kunna göra. Och kanske att vi kan ta ett steg till och anpassa det utifrån årets förutsättningar. Det hade varit riktigt häftigt.
Mm. Ja, jag tror det också. Och sen tillsammans med den tekniken som kommer, sensortekniken i marken, i sensorer och i maskiner, att vi i realtid kan läsa av, analysera och exekvera eller göra någonting av liksom informationen. Och återigen, ja, men det är precis som en sensor gör i realtid. Den skannar och presenterar och exekverar en lösning. Tänk om vi kan få samma teknik liksom integrerat till sådden etableringen, att vi har såmaskiner som har marksensorer som både mäter fuktighet och kan analysera lerhalten och utifrån det styra i realtid såmaskinen.
Just det, och grovheten på såbädden, ja. Så bör den varna där om man har harvat för lite.
Lite så, det är ju egentligen det är ju där man vill befinna sig.
Ja.
Sen är det ju en annan tanke också, jag vet inte vad du tycker om den, men tänk om vi då kunde kombinera flera sorter utefter jordens egenskaper. Ta som en vete i olika sorter utefter lerhalt och kanske surhetsgrad, pH-värde.
Du tänker så? Ja. Ja, man skulle ju faktiskt kunna göra så också att man tittar på proteinhaltskartor från tidigare år. Det är ju också någonting som man är nosar på. Mm. Kan man se hur proteinhalten varierar? Ja, man kan i alla fall göra det med skördekartan. Va?
Absolut.
Och då skulle man ju kunna så en sort som är enklare att få upp i proteinhalt där det ofta är för lågt eller i lägre. Och sen kan man så en högavkastande sort där det är lättare att få ett bra proteinhalt i sin vete. Och då får man en jämnare proteinhalt överlag över fältet.
Ja. Och det är ju ett helt nytt perspektiv liksom, när man kombinerar den typen av liksom kunskap och applicerar det på fältet för att få en jämn. Vi pratar ju annars om vi vill ha jämna skördar i volym. Men här handlar det om att jämna ut efter kvalitet.
Ja. Och just maxa, det kanske inte är så att vi vill ha jämna skördar, vi vill maxa skörden vid varje punkt till rätt kvalitet.
Mm. Ja, men det är ju, och data där, det blir ju en möjliggörare tillsammans såklart med maskinteknik. Det är klart att man kan se med flera olika såmaskiner då, men i takt med att tekniken stödjer, ja, men vi ser ju på det här med att man som kompis av maskinen, vi kan styra utsädesmängden och gödselgivaren separat. Jag menar, det är ju lättare att ha flera behållare i en såmaskin än i tröskan eller i silon.
Ja, det är det. Så framtidens såmaskiner, där har vi ett fack för kväve, ett för fosfor, ett för kalium. Och sen kanske ytterligare ett där vi då använder kalcium eller någon typ av magnesium som man skulle kunna använda där, som magnesiumkalk. Mm. Ja, just det, så har man kalcipril där när pH-värdet faktiskt är lite i lägsta laget.
Precis, och så två, tre sorters utsäde.
Då börjar vi prata på kombisådd.
Ja, men det är verkligen, det är mega kombisådden det som...
Jag sitter här och funderar på hur framtiden är, och jag ser verkligen fram emot det här poddavsnittet om 5 år.
Mm.
När vi lyssnar på det här igen och ser vad som faktiskt har hänt.
Ja, det är frågan om vågar vi lyssna om 5 år eller ska vi unna oss och vänta i 10 år? För då tror jag definitivt att det har hänt väldigt, väldigt mycket.
Men jag tror lite grann på det här med kanske mer robotar och drönare i fält. Mm. Vad tror du om det?
Ja, men det är väl inte så dum tanke. Det man ser väldigt mycket, det är ju där man kan ersätta liksom, ja, men arbetskraft med robottekniken idag. På, ja, men specialodlingar, mekanisk ogräsbekämpning. Det kanske inte är så fel om man liksom skulle ha en robot som rörde sig autonomt dygnet runt och fördelade, ja, men gödsel på lite mindre arbetsyta med mer precision.
Ja, för om man ser specialodlingar då, till exempel äppleträd eller någonting sånt, så får de ju växtnäring varje vecka med droppbevattningen. Mm. Och om man då har robotar som lägger kvävet, då har vi en helt annan möjlighet att kanske lägga kväve varje vecka till vårt höstvete. Mm. Och kanske någon vecka ut efter midsommar också, och verkligen kunna tangera in den proteinhalten som vi önskar.
Snacka om delad giva liksom.
Och 5-6 givor under säsongen där.
Ja, helt optimerad ut efter sina förutsättningar.
Johan, det låter som vi har lite att jobba på. Det är ju 2050 här nu också som vi kommer att utvärdera vår precisionsodlingsprojekt.
Ja, precis. Så vi behöver ta ut svängarna. Det är ju så, det är skördarna tills 2050, de blir färre. Så att vi får nog sätta fart.
Ja, men då gör vi det, va?
Jag tycker det.
Ja, vi kör.
Härligt. Jättekul samtal, Camilla. Jag är så glad att du hade tid att vara med här och både prata fakta och sen spinna loss i slutet.
Ja, självfallet. Vi ska nog kunna spinna loss ännu mer framöver. Men det är väl lite det som behövs också. Att tänka nytt och tänka nya banor. För det är mycket skördeökning som ska till nu.
Ja, men det är det. Absolut. Så med det så tackar jag er som har lyssnat på det här avsnittet. Och uppmanar er som vanligt att se till att ni prenumererar på podden, där ni också kan följa Camillas strategiförsök. Och är det så att ni vill komma i kontakt med oss, så finns det en e-postadress i avsnittsbeskrivningen som ni gärna kan skicka till om ni har frågor eller funderingar eller andra tips och önskemål på poddens innehåll. Så med det, stort tack ifrån Lantmännen och denna podden Ord om jord.